lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, men då välkomnar jag er till ett nytt avsnitt av Militärsnack. Nu har det hunnit blivit 2024, och man har väl knappt vant sig med det och skriva det nya året, men här är det. Och med mig har jag idag Marcus Turner som har skrivit en bok om Sveriges anfallsplaner mot Danmark.
Stämmer bra det. Det är väldigt roligt att vara här och få prata lite om detta som inte så väldigt många känner till. Men Nej. Som desto fler kanske borde känna till med tanke på att det är ju en väldigt unik historia.
Det är det, men innan vi hoppar på den tänkte jag att du ska få presentera dig själv, Marcus.
Ja, absolut. Marcus Turner heter jag då. Jag har bakgrund i, ja, egentligen som militärhistorisk guide. Det är så det började en gång i tiden. Och var aktiv i olika museer och historiska föreningar egentligen fram tills det att jag gjorde värnplikten. Värnplikten, den genomförde jag i pansartrupperna 19-20. Och därefter så gick jag tillbaka till mina civila studier, utbildade mig till flygtekniker civilt. Och hoppade på en karriär i flygvapnet som flygmek på JAS 39 Gripen. Och var där ett tag innan jag sökte mig tillbaka till armén och pansartrupperna. Och det är väl egentligen där jag är idag, så att säga. Så min bakgrund är främst en militär bakgrund. Men jag har alltid tyckt om att skriva och har skrivit artiklar tidigare. Och lite andra saker. Så att skrivandet är någonting som alltid har varit med mig. Även om det inte är mitt arbete primärt, så att säga.
Ja, just. Jag har ju läst ditt manus här som jag fick tillskickat och jag har ju tyckt att det var riktigt bra. Men jag tänkte innan vi går in på den biten så tänkte jag höra, visst 17 Marcus, har väl du en öl med dig till podden?
Visst har jag det. Jag satt och funderade lite på det och tänkte så här, jag behöver ju någon öl som ändå är lite mer, ska man säga, lite speciell. Och började fundera lite på det där, men efter att ha tagit ett antal tankevändor så kom jag fram till att min favoritöl är faktiskt en väldigt okontroversiell öl. Aha. Men det är en öl som gör sig bäst i sitt rätta sammanhang. Och då är det ju som så att är man från Helsingborg som jag är och är uppvuxen med Tura-tradition så finns det ju ingenting bättre än att sitta på en färja som lägger ut från Helsingborg, känna vågorna slå mot skrovet och ta sig två röda och en grön. Och för alla de som inte är från Skåne eller Helsingborg så är det då två stycken pölse och en Tuborg grön. Okay. Så det är väl min favoritöl faktiskt. Inte jättekontroversiellt, men i sitt rätta sammanhang helt fantastisk.
Ja, ja. Jag tänkte eftersom vi är inne på det danska temat så har jag en favorit från Danmark och det är Albany.
Jo, ja just det. Den är fin den också.
Ja, det finns väl några olika och jag ska säga att det var väl grön den också till burken. Det var nu ett tag sedan jag drack en sån, men jag tänkte att det är den jag bidrar med idag.
Ja, det är bra. Då är vi inne på samma tema så att säga.
Ja, jag sa ju här, för att återgå till din bok här, att det var anfall mot Danmark. Det var väl inte riktigt rätt definierat där, va?
Det beror väl lite på hur man ser det. Det var ju ett invasionsföretag man planerade för. Men i detta företaget så var ju det primära målet var ju helt enkelt ett anfall mot Själland och Bornholm. Så att det är väl egentligen en definitionsfråga skulle jag vilja säga. Anfall, absolut. Dock ett anfall i, vad ska man säga, preventivt syfte. I syfte att säkerställa lag och ordning i Danmark. I syfte att stötta det danska civilsamhället vid en återuppbyggnad efter den tyska ockupationen primärt.
Precis, och det är 1945 vi pratar om här. Ja, jag menar, vi svenskar har varit i Danmark ett antal gånger.
Stämmer bra det. Och detta är ju då i maj 1945 när det står klart för den svenska arméledningen att Tyskland står inför ett nederlag. Det är inte längre någon fråga om saken. Det är snarare frågan om när. Och det börjar ju dra ihop sig väldigt mycket. I och med, egentligen kan man väl säga att det har sin början efter slaget om Stalingrad 42-43. Då börjar man i Sverige få upp ögonen för att den tyska krigsmaskinen som fram tills dess egentligen har ansetts vara fullständigt ostoppbar. De har ju rullat över land efter land, de har lagt Frankrike under sig, Danmark och Norge ockuperat stora delar av Europa. Men här händer ju då ett trendbrott och då börjar man egentligen fundera lite kring, är det verkligen rimligt att vi i Sverige, ska man säga, stöttar Tyskland indirekt genom olika eftergifter och liknande. Och det gjorde vi för att undvika att själv bli indragna i kriget. Men i och med de här motgångarna som också förstärks av de tyska nederlagen i Nordafrika så börjar man då planera för ett svenskt ingripande i Danmark och i Norge faktiskt inledningsvis också.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så att det är på den banan det har sin början, så att säga.
Just. Hur kom du sig att du hittade den här idén från början överhuvudtaget? Jag menar, det är inte någonting man snubblar på så där direkt. Jag visste inte ens om att de här planerna fanns överhuvudtaget någonstans.
Man kan väl säga så här att det var lika oväntat för mig som någon annan egentligen. Det var en sommardag för lite drygt 6 år sedan. Vi börjar nu närma oss det 7:e året nu. Jag var ledig, hade inte jättemycket att göra. Beslutade mig för att cykla ner till biblioteket. Jag som person tycker om att lära mig nya saker, har alltid gjort. Och tänkte att det är väl ett perfekt tillfälle att kunna lära sig någonting nytt. Och flygintresserad som jag var även då. Det var det som jag skulle leda fram till ett, ska man säga, flygtekniskt val av yrkesliv längre fram. Så fastnade jag då vid bokhyllan och för Åke Hall och Bo Widfeldts bok Saab 17. Och tänkte att det här är ju någonting som jag vill lära mig och sätta in mig i helt enkelt om den här störtbombsepoken. Och jag började bläddra i boken, jag bläddrade sida efter sida efter sida och till slut så hittade jag då några märkliga bilder på dansk, ska man säga, danskmålade B17 flygplan med danska nationalitetsbeteckningar. Och tänkte, vad i all sin dag är det här? Det här är ju fullständigt märkligt. Vad har egentligen svenska bombflygplan på Såtenäs flygplats med danska beteckningar att göra med den svenska flyghistorien? Och då fick jag då för mig, eller rättare sagt, då insåg jag att det här var ju då flygplan som tillhörde en dansk militär enhet som hade utbildats i Sverige under krigsåren. Och då började jag fundera lite kring, okej, den här enheten har jag inte hört jättemycket om. Jag hade hört tidigare att det fanns danska polistrupper, det vill säga marktrupper som utbildades i Sverige, men jag hade aldrig tidigare talat om att de även hade flygstridskrafter, så att säga. Och började rota i det, och en del, ska man säga, en liten bit in i det projektet så hittade jag då en liten omnämnelse av då Operation Rädda Danmark och att de här flygplanen var tänkt att användas i denna invasionsföretag helt enkelt. Och tänkte, ja, det här är ju också väldigt märkligt. Det var märkligt nog med danska B17-flygplan. Det är ännu mer märkligt med en svensk invasionsplan i syfte att befria Själland. Och då började jag då, ska man säga, nästan fanatiskt försöka leta fram på alla dessa fragment av den här historien som fanns. Men jag tänkte väl egentligen i mitt stilla sinne någonstans att det måste finnas en bok dedikerad åt det här ämnet, för att det är helt enkelt alldeles för spännande och fascinerande för att ingen författare ska ha tagit upp ämnet. Och ja, jag beställde fram bok efter bok. Det blev väl 100-tal, men slogs väl av att det inte fanns någon bok som handlade om det hela, utan det var ju i bästa fall enstaka stycken eller meningar som behandlade det ämnet. Och då började jag istället att pussla ihop allt det materialet jag hittat i de spridda källorna. Och helt plötsligt på bordet framför mig så låg det ju en berättelse som var långt mer komplex och mycket mer omfattande än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Och då blev ju också tanken naturligt att detta är ju en berättelse som betydligt fler än jag borde få ta del av. Och på den vägen är det. Och därför beslutade jag mig för att skriva boken.
Bara fenomenet, att tanken på att vi skulle göra en sån ockupation tycker jag är så pass för det fredliga Sverige, så pass remarkabel att den verkligen måste få komma i sitt ljus. Och det har den ju fått gjort nu här. Jag tycker att det är jätteroligt och jätteintressant, och just hur man planlade alltihopa för att just knuffa ut de sista tyskarna och förhålla ordning med så att inte det blir några revolutioner och liknande. Och man var väl också rädd för att Ryssland skulle, eller Sovjet skulle hinna fram till Danmark.
Ja, det var man. Man kan väl säga som så här att de sovjetiska offensiverna mot Berlin, de börjar ju tids nog att sludda kring Östersjöregionen. Och då slås man i Sverige av tanken att det finns ju en eventuell möjlighet att sovjetiska trupper skulle kunna ockupera Danmark och danskt område. Och om så vore fallet så hade ju Sverige hamnat i ett synnerligen trängt läge med tanke på att hela passagen ut från Östersjön skulle kunna kontrolleras. Så den är ju otroligt viktig. Och det var ju som så att Storbritannien, de hade egentligen gett danskarna ett löfte om att det var brittiska trupper som skulle befria Danmark. Det löftet hade man gett. Men Storbritannien, de var ju samtidigt väldigt försiktiga i hur de skulle hantera Sovjetunionen med tanke på att man visste inte riktigt hur Sovjetunionen skulle reagera utifall att britterna skulle sätta sig på tvären. Så att det man gjorde som har lite med den här operationen att göra, det var att man inledde från britternas sida ett, ska man säga, ett anfall eller ett övertagande av den tyska staden Wismar. Och då var det kanadensiska fallskärmsjägare som fick uppdrag att ta den här staden. Och det gjorde man helt framför näsan på Sovjetunionen som inte var medveten och inte var informerad om det.
Så att, inte så glada heller.
Nej, det kan man inte påstå att de var. Så att de sovjetiska trupperna, de rullade in i staden, eller mot staden rättare sagt. Och där möttes de då av kanadensiska fallskärmsjägare. Och de blev väl väldigt ifrågande, vad gör ni här? Det här är vår sektor. Vi har fått uppgift att ta staden Wismar och fortsätta mot Lübeck. Försvinn härifrån. Och det blev ju ett dödläge helt enkelt, där två stycken väldigt högt uppsatta befäl ur respektive led, Storbritannien och Sovjetunionen, konfronterade varandra. Och sovjeterna, de hade stora styrkor, britterna hade inte det. Men däremot så tänkte den sovjetiska generalen att britterna måste ju rimligen ha stora styrkor bakom sig, annars vore det fullständig galenskap att ställa sig i vägen på det sättet. Så de backade faktiskt, och Storbritannien och de kanadensiska fallskärmsjägarna, de tog Wismar. Och där, i och med detta så lyckades man då köpa tid för tyskarna i Danmark att kapitulera.
Så för att tydliggöra det här, så var det en luftlandsättning, så att det var egentligen bara så att säga en liten fnutt mark som kanadensarna hade där, men i ryggen hade de i sin tur tyskar också.
Ja, det var egentligen inte en luftlandsättning, utan de framryckte, som jag har förstått det, med fordon mot Wismar. De fick uppgift av general Montgomery att ta staden. Men det var att de var väldigt lämpade för uppgiften i och med att de hade mycket erfarenhet med sig, bland annat från striderna vid Normandie, om jag inte missminner mig. Men det stämmer alldeles riktigt att det Wismar vid det laget var ju en liten, jag ska säga, ett litet geografiskt område långt bakom fiendens linjer.
Ja, det är spännande. Men om vi går tillbaka då till tidigare, 43 någonstans där, det var väl en del saker som hände i Danmark. Kan du redogöra lite för vad det var som hände?
Ja, fram tills 43 så hade tyskarna varit ganska vänligt inställda till det danska folket. Och det hade att göra med att Danmark, de kapitulerade ju oerhört snabbt vid ockupationen den 9 april 1940. Och man inledde en samarbetspolitik med tyskarna. Och det var egentligen den rådande politiken i Danmark fram till hösten 1943 egentligen. Då det skedde uppror i Danmark, och det inleddes med det som kallades för augustiupproret den 28 augusti 1943. Och det var omfattande strejker i Danmark och utlopp av olika slag, vilket ledde till att tyskarna dagen efter förklarade undantagstillstånd i Danmark. Och man hade även syftet var även att i samband med undantagstillståndet avväpna den danska krigsmakten. Och i samband med detta så avgick också den danska regeringen i protest, då de hade fått ett antal krav från tyskarna, och de kraven vägrade man att följa helt enkelt.
Och det var då insatser mot strejkande?
Ja, bland annat. Det var införandet av censur, dödsstraff för oppositionella och liknande. Och man tyckte i Danmark att det här är lagar som kanske är rimliga ur tysk synpunkt, men det är absolut ingenting som rimmar med danska lagar och traditioner av något slag, utan det är helt enkelt lagar som den danska regeringen i egenskap av folkvald regering faktiskt inte kan ställa sig bakom överhuvudtaget. Och Efter det här augustupproret så avväpnades den danska krigsmakten. Man skickade hem manskapet, avväpnade dem. Och officerarna de sattes i interneringsläger. Och där satt de ganska länge, men de släpptes till slut efter en tid mot löfte då om att vidare strejker eller liknande skulle leda till ny internering i Tyskland istället för i Danmark. Sen var det lugnt en liten period fram till våren 1944. Då blossade det upp igen kan man säga, och då är det ännu mer omfattande strejker än det var den första gången. Och det kallas då för folkstrejken. Och då var det egentligen tusentals arbetare i hela Danmark i de stora städerna som beslutade sig för att gå ut i strejk. Och även i Köpenhamn så satte sig medborgarna på tvären mot tyskarna. Man upprättade barrikader som man hade försett med antityska slagord. Det var svastikas som man hade dragit röda streck över. Det var brittiska flaggor. Man sjöng Tipperary och Internationalen och liknande. Och tyskarna försökte ju då kuva det här upproret och man gjorde ett antal olika insatser. Men man lyckades inte egentligen. Varpå då ledningen i Danmark, den tyska ledningen, han riksfullbemäktigade Werner Best som han hette. Han flög till Berlin för ett möte med Hitler där han ville få direktiv hur ska vi kuva det här upproret. Och han hade väl egentligen förväntat sig då att den tyska ledaren skulle klappa honom lite på axeln och säga bra jobbat, fortsätt på den hårdföra retoriken du haft. Men så blev det absolut inte, utan Hitler menade att det var Best som hade provocerat fram den här fullständigt oacceptabla reaktionen från danskarna genom att avrätta folk offentligt, och det fick absolut inte ske. Så med sig hem till Danmark så fick han istället en kravlista då från den tyska ledaren med hur han skulle hantera det hela. Och det slutade med att man gick faktiskt det danska motståndet till mötes helt enkelt. Och det var ju en oerhörd moralisk seger för den danska motståndsrörelsen. Mm. Och det hade aldrig skett tidigare.
Nej, det låter ju verkligen som ett modus operandi som tyskarna inte skulle ha räknats med att använda någon annanstans där de var ockuperat. Det låter som att det var väldigt snällt agerat mot Danmark.
Ja, det får man nog säga att det var. Sen blev man ju oerhört irriterade inom de tyska leden. Bland annat på det danska polisväsendet som man tyckte hade agerat väldigt defensivt vid de här stora strejkerna. Man hade förväntat sig att den danska polisen skulle ställa sig bakom och försöka att lugna ner situationen. Men man var oerhört passiv och gjorde inte så jättemycket egentligen. Och därför så inledde tyskarna sen också i september 1944 det som kallas för Operation Möwe. Och det var då att den danska polisväsendet upplöstes helt och hållet och ersattes av någonting som kallades för HIPO, eller hjälppolisen, som var en nazitrogen poliskår helt enkelt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men den här kåren bestod ju av medlemmar ur danska SS-frivilliga förband, och deras metoder kopplat till rättssäkerhet var väl kanske inte de bästa. Så att slumpartade fall av misshandel och förföljelser, det var i vardag. Okay. Så att Danmark kastades egentligen in då i nästan ett tillstånd av anarki efter det tyska upplösandet av dels krigsmakten och dels polisväsendet. För det fanns egentligen inte längre några danska myndigheter som kunde garantera trygghet i landet. Och det har att göra med, ska man säga, själva invasionsplanen från svensk sida också. Som vi sa i början så var det lite syftet med operationen att faktiskt hjälpa till i återuppbyggnaden av det efterkrigstida danska samhället, samt att då trygga, ja, ska man säga, trygga vardagen för vanliga danska medborgare och helt enkelt kunna göra deras tillvaro bättre. Och den möjligheten fanns ju inte från dansk sida efter de här händelserna kring 1943-1944.
Mm. Ja, det fanns väl risk för revolution och lite sånt där?
Absolut, det var återkommande uppror och det var stor risk för revolt i landet över tid, skulle man kunna säga. Och den risken, den blev ju successivt värre då i takt med krigsutvecklingen från tysk sida. När man då inser att Tyskland kommer att förlora kriget, då blir också motståndet naturligt mycket större från dansk sida.
Nu vet inte jag mer än att de flesta tycker inte om att ha andra länders militär på sin mark. Mm. Har du någon aning av hur danska civilbefolkningen hade tyckt det varit med svenska hjälmar på folk?
Ja, det är lite intressant för att från svensk sida så verkar man inte riktigt ha tänkt kring detta, utan man förutsatte väl att man skulle bli mottagen som befriare. Men en av huvudpersonerna kring operation Rädda Danmark, det var en person som hette Ebbe Munk. Det var en dansk frilansjournalist, och då säger jag frilansjournalist med stora citationstecken på fingrarna. Mm. För det han egentligen gjorde var att han var involverad i underrättelsetjänsten från dansk sida och hade ett utbyte med den svenska underrättelsetjänsten och i synnerhet den hemliga militära underrättelsetjänsten C-byrån. Han gjorde då egentligen en rekognosering bland danska civila och ställde då frågan: hur skulle ni reagera utifrån att svenska trupper satte fötterna på dansk mark? Och det som är ganska förvånande egentligen, det är att enligt honom så menar han på att motståndsrörelsen i Danmark måste väldigt tidigt gå in i ett tidigt skede och välsigna hela operationen, samt att man egentligen ska skicka en begäran om hjälp från svensk sida. För gör man inte det och ställer sig bakom, så finns det en väldigt stor risk att den danska motståndsrörelsen faktiskt skulle ta till vapen mot svenskarna. Och det kopplar de lite till stridigheterna som varit mellan Sverige och Danmark genom århundradena. Inte minst ja, freden i Roskilde 1658 när Skåne tillföll Sverige. Det hängde fortfarande med danskarna. Det var ju oerhört snöpligt, så att säga, att de förlorade så stora landskap. Så det var tydligen känsligt även 1945. Mm.
Ja, man ska vara glad att tyskarna drivs ut, men är man inte tydlig med att man är där i fredliga syften och ska lämna så fort de har en fungerande egen statsapparat, så då kan det ju bli så där.
Det kan det ju bli. Sen så fanns det väl såklart kanske vissa individer i de svenska leden som hade sina egna personliga agendor, kan man säga. Om man då tar som exempel i invasionsföretaget mot Bornholm, så var det en person som hette Gösta Ehrensvärd, amiral Gösta Ehrensvärd, som hade ansvar för planeringen. Och i en av de officiella myndighetspapperna som rör en invasion av Bornholm så kan man läsa någonting i stil med att som det nu är fallet, då det inte ens är tal om att återförena Bornholm med Sverige, så bör vi vara lite försiktiga med hur vi nyttjar våra sjöstridskrafter. Och det som är anmärkningsvärt är ju att återförena Bornholm med Sverige. Mm. Det kan man ju kanske fråga sig lite hur bornholmarna skulle ha tagit ett sådant scenario.
Vi får väl gissa.
Ja.
Ja, jag läser ju med förtjusning i din bok här detaljer som jag tycker är jätteroliga. Det är bland annat det hur man ska genomföra vissa av de här den här ilastningen och hur man ska inta städer och sånt i Danmark. Mm. Och dels det här, jag måste säga att jag ska inte avslöja för mycket för läsarna här, de måste få en hel del grejer själva att läsa och njuta av. Men en sak som jag måste ta upp är det här hur man menar att man måste vara så pass snabb så att soldaterna inte ska ha hjälmar och tunga kängor på sig utan gymnastikskor.
Ja, det stämmer. Hela anfallet mot Själland egentligen skulle inledas med en kupp mot Helsingör, utan att då avslöja för mycket.
Ja.
I det som kallades för Operation Z, bara en sån sak. Ja. Lite internationellt där. Och då slog man fast att nej, det stämmer att det går inte att bära vare sig hjälm, repetergevär, kängor eller utrustning av något slag. Utan istället så skulle då soldaterna i själva kuppföretaget utrustas med gympaskor, k-pistar, oerhörda mängder handgranater, lätt utrustning och ja, mössor helt enkelt. Och det var ju för att det skulle gå så snabbt och smidigt som möjligt. För att man hade ju ingen specialmateriel av något slag under kriget som var lämpad för landstigning. Utan man tog det lilla man hade och så fick man helt enkelt göra det bästa med de förutsättningarna.
Mm. Ja, jag tycker att det är väldigt underhållande att se att man tänkte på det viset och inte var så stelbent att man ska ha full mundering enligt specifikation. Utan här ska problemet lösas, då gör vi så här, då går vi ifrån reglementet.
Stämmer. Det ska lösas till varje pris så att säga. Praktiska går före det rent formella i grunderna.
Men man hade ju här också, man ville ju ha danska regeringens välsignande, så det fanns ju en del beslutande människor i Danmark som skulle ge signal till Sverige att nu vill vi att ni kommer och räddar oss.
Ja, det stämmer. Danskarna de skickade faktiskt 3 stycken hänvändelser till den svenska regeringen om hjälp, det vill säga att man skulle från svensk sida ingripa. Och det gjorde man faktiskt utan vetskap om att Sverige planerade för Operation Rädda Danmark, utan det skedde ja, helt och hållet parallellt utan något form av samband. Och det man kom fram till, det var då att om det var så att Sverige skulle ingripa militärt i Danmark, så skulle man då skicka ett kodat telegram från den danska statsministern till den svenska statsministern. Och den texten man valde att använda sig av för att utlösa en sådan operation, det var då han har blivit sjuk. Det var det kodnamnet man kom fram till som skulle användas.
Och det var ju liksom sista dagarna av kriget, så det här hängde ju verkligen. Man hade väl mobiliserat, hur många man var redo att egentligen sätta sig i båtarna?
I själva landstigningsoperationen mot Själland så ingick då 60 000 man, varav 6 000 man i den första anfallsvågen. 4 000 sjömän, 6 000 fordon, ett stort antal stridsvagnar där inkluderat. Och 2 000 olika flytetyg, det vill säga ja, fiskebåtar, handelsfartyg och liknande. Och utöver detta så hade man även den drygt 5 000 man starka danska brigaden. Och det var då den militära enhet, danska militära enhet som man hade utbildat i Sverige under krigsåren. Och det var helt enkelt de resurserna som fanns tillgängliga. Och i maj 1945 så var man alltså redo att sätta igång den här planen inom 8 dagar efter order och mobilisering. Så materielen den fanns på plats, personalen den var övad, metoderna de var fastställda och man var helt enkelt redo att ingripa vid behov.
Så när operationen var både planerad och färdig att dras igång, då kom ett meddelande från Danmark. Hur lät det?
Ja, meddelandet från Danmark som kom då i maj 1945, det var ju då han har blivit sjuk. Det vill säga det kodande meddelandet som skulle sätta igång en landstigning mot en landstigning vid Själland. Och i detta fallet så aktiveras då delar av planen kan man säga, för att det blir aldrig tal om ett svenskt fullskaligt ingripande. Däremot så kom man överens med den danska regeringen, och eller regering och regering, men den hemliga danska regeringsbildningen som fanns i Danmark, om att då överföra den militära danska enhet som utbildats i Sverige. Så i maj 1945 så överskeppas då den danska brigaden som har både tränats och militärt utrustats i Sverige. Och de påbörjar helt enkelt det arbetet som Operation Rädda Danmark egentligen var tänkt att starta, det vill säga upprätthålla lag och ordning i Danmark.
Mm. Men de här danskmålade B-17, de flögs inte över så omedelbart som det var tänkt?
Nej, tyvärr inte. Det var som så att tidigt på morgonen där så var man startberedda. Flygplanen de var varmkörda under natten. Mekanikerna hade utfört all service och man väntade bara på startorder från Köpenhamn. Men i och med att det blev så rörigt när tyskarna då kapitulerade i Danmark så fick man inget samband med brigadstaben som då fanns i Skåne. Och när man då till slut äntligen fick kontakt med staben så fick man bara beskedet vänta. Mm. Man ansåg då att det här är ett beslut som måste tas från danska politiker och de hade annat att tänka på helt enkelt. Så att de här flygplanen de blev kvar i Sverige.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Och efter ett antal dagar då så fick man till slut ordern res hem. Men då blev det med tåg istället. Så det var inte alls lika spektakulärt som att flyga över med dansknålade B17-planet. Det blev traditionell järnväg istället.
Ja, härligt. Jag måste ju ställa dig frågan där. Om den här operationen hade satts igång och tyskarna hade satt sig till motvärn, hur tror du att det hade gått för operationen?
Det är ju svårt att besluta sig kring huruvida det här skulle ha lyckats eller inte. Men min personliga åsikt efter att ha satt mig in i dels styrkeförhållandena, dels satt mig in i hur det tyska försvaret av Danmark var uppbyggt, i synnerhet då Själland och Bornholm. Och just huruvida de här praktiska förberedelserna man från svensk sida vidtog. Och då min personliga uppfattning egentligen är väl att jag tror att man hade lyckats, men det hade kostat rätt så ordentligt. Det här med att överskeppa svenska soldater helt utan krigserfarenhet i traditionella fiskebåtar som puttrar sakta fram mot den danska kusten. Överföra dem till överskeppningsbåtar, ro dem i land medan de blir beskjutna från olika värn i land. Det hade nog kostat rätt så ordentligt. Och det är väl lite den vedertagliga analysen som de som var delaktiga i planeringen också gör efter kriget, att det hade nog lyckats, men det hade också kostat rätt så ordentligt.
Ja, den här boken, när kommer den ut och var kan man köpa den?
Ja, det är en odefinierad fråga i skrivande stund, för att jag har då skrivit boken. Jag har tagit hjälp av ett antal erfarna testläsare runt om i landet. Texten är bearbetad, den är klar. Bildmaterialet är också klart. Jag har fått tillstånd att använda de bilder jag behöver. Och det jag kommer göra nu på våren, det är att sätta mig ner och försöka hitta lämpligt förlag som vill trycka den här boken. Jag är dock inte dummare än att jag har planerat för en plan B, så att skulle det inte finnas något förlag där ute i riket som är intresserade, så har jag även lagt undan pengar för att kunna trycka den själv. Så den kommer att komma ut oavsett. Men det lättaste just för läsaren, eller den kommande läsaren rättare sagt, att hålla sig uppdaterad, det är att följa min Facebook-sida som heter Operation Rädda Danmark. Där lägger jag kontinuerligt ut uppdateringar kring hur det går i projektet. Och tanken är också att så småningom ta in förbeställningar just på den här boken. Till de som är intresserade helt enkelt.
Har du bestämt vad titeln blir?
Det har jag bestämt. Och den har faktiskt hängt med redan från början. Men jag tycker den är så pass passande att det blir den titeln helt enkelt. Och titeln på boken, det är alltså Operation Rädda Danmark, den hemliga svenska invasionsplanen.
Härligt. Ja. Den är ju textmässigt ett bordeauxvin. Jag har med stor behållning läst den och tyckte att det var svårt att lägga ifrån mig den. Jag har nog i tre sittningar läst igenom hela, och jag tycker att jag rekommenderar alla som är det minsta intresserade av att köpa och läsa boken.
Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Det är jätteroligt att höra att du har fastnat i den. Det var lite min tanke med den också, att den ska vara underhållande att läsa men ändå informativ. Men det ska inte vara en fullständig torka att sätta sig in i den, utan det ska vara underhållande att läsa den. Så det är kul att höra.
Ja, den rann igenom mina ögon. Det var faktiskt väldigt lättläst och väldigt givande.
Det måste jag säga.
Ja, vi kommer till en till programpunkt här, och det är ju, vad skulle du?
Vad skulle jag? Om den här operationen hade utlösts, då hade jag nog faktiskt velat befinna mig uppe på det medeltida försvarstornet Kärnans topp i Helsingborg tillsammans med överbefälhavaren Helge Ljung. Och blicka ut över sundet samtidigt som överskeppningen pågick. Och ställa den här frågan till Helge Ljung, som jag nog har velat ställa honom ett antal gånger under den här processen med att sätta mig in i operationsplanen. Det är just, vad har du för tankar kring framtiden? Hur känner du nu när Sverige faktiskt har beslutat sig för att överge vår långa tradition av neutralitet. Det hade jag velat veta, hur hans tankar går kring det.
Jag hade valt att vara en fluga på väggen hos Per Albin Hansson.
Oh, det är också ett bra alternativ.
Ja. Ja. Vi har ju också ett sista programinslag som är idag i historien. Och tänkte jag höra om, det blir ju inte dag utan här får du lite friare tyglar. Har du något där?
Ja, Marcus? Det som kommer till mig egentligen, det är väl slaget vid Suomussalmi. Den sista dagen då, den 8 januari 1940. Och det är då när finska trupper, efter att först ha krossat en sovjetisk division vid Suomussalmi, lyckas besegra ytterligare en division på Ratevägen. Mm. Och det gör man då genom att stycka upp den väldiga kolonnen i olika delar, så kallade mottis.
Motti, precis. Mm.
Precis. Och det är ju synnerligen intressant och någonting som vi idag också kan ta lärdom av när det kommer till försvarsstrid helt enkelt. Mm. Och det räknas ju faktiskt vara ett praktexempel på hur en liten välövad styrka kan slå en betydligt mer överlägsen fiende rent numerärt.
Mm. Jo, de var ju synnerligen effektiva, de finska skyttarna som gömde sig på sidorna av vägarna där. Och jag vet att många av de ryska soldaterna sköt upp i träden för de trodde att de var högre upp än vad de var. Vilket gjorde att finnarna kunde då rätt enkelt själv krypa fram lite och plocka en efter en av de ryska skyttarna och cheferna och kockarna och vilken ordning de nu sköt dem.
Stämmer. Jag har också läst att, precis som du säger, att sköt man från finsk sida ett välriktat skott från en krypskytt, då sköt ryssarna i 15 minuter rakt ut i panik, för de visste inte var det kom ifrån, helt enkelt.
Ja, jag själv väljer Operation Bodenplatte, då här är 1 januari 1945, då tyska överkommandot väljer att skicka stort sett allt flyg de har. Det är 900 jaktplan som man skickar ut över Frankrike, Nederländerna och Belgien för att anfalla engelska och amerikanska armékårens flyg i de här flygbaserna som är just i de här länderna. Där de skickar de 900 flygplan. De blir av med 300 kärror själva. Och förlorar 150 piloter ungefärliga tal. Medan de då rapporteras att brittiska och amerikanska flygplan har förstört sin numerära runt 300. Men där finns det många som säger att det är gravt underdrivet. Mm. Och det var också tyska Luftwaffes sista suck i andra världskriget.
Också en oerhört intressant historia, onekligen. Ja, verkligen.
Värt ett poddavsnitt eller kanske en bok?
Ja, kanske det. Det vet man aldrig. Kanske blir en uppföljare här i nummer tre i raden, så att säga.
Ja, Marcus, har du några avslutande ord?
Nej, egentligen inte. Utom det var jättekul att vara med. Och som sagt, jätteroligt att ni ville ta upp den här boken. Jag har hållit på med den i så pass många år nu, så att jag vill verkligen bara få den klar och få fler att kunna ta del av den. Så det är perfekt att kunna sprida det här genom podden, så att säga. Mm. Jätteroligt.
Och lyssnarna får mina starkaste rekommendationer, för det här är en jättebra bok.
Det tackar jag för. Mm.
Du ska stort tack, Marcus. På återhörande.
Tack, tack.
Hej.
Hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!